Den kämpande tron tycker jag på många sätt kan vara en bra ingång till en missionspredikan. För det är inte alla för givet att kunna gå till kyrkan, sätta sig lugnt och tryggt och så tänka att nu kommer det inte i alla fall hända något yttre hemskt, som att några stormar in här eller att vi skulle få repressalier för att vi har samlats till gudstjänst och bett till Gud. Men för många i världen är det här ingen självklarhet. Kristna är den största grupp av troende som faktiskt lever under förföljelse idag. Och så vet inte jag om ni har läst och varit med i nyhetssändningen den sista månaden, där man helt plötsligt, till och med i Svenska Dagbladet, skriver att troende barn i svenska skolan utsätts för kränkningar därför att man är troende. Både muslimska barn och kristna barn som på något sätt säger att man har en tro på Gud blir kränkta både av personal på skolan och av jämngamla. Då undrar man, vad är det som händer i vårt land? I den här dagens text så möter vi några lärjungar som gör precis det som de alltid gör. De är i sin vardag. De är på väg upp till templet för att be, som de alltid verkade göra, som goda judar. Vardagen var där. Samtidigt så är det en annan grupp med män som också gör sina vardagssysslor. Det är några vänner som har tagit med sig sin lame man för att sätta honom utanför templet för att där ska han kunna tigga. Och mitt i det där vardagliga som tycks pågå varje dag så uppstår helt plötsligt ett möte. Mannen har på något sätt av någon anledning fått syn på Petrus och Johannes. Och så tänker han att där kan jag nog få något av dem. Och så ber han om en allmosa. Och man kan ju ana att han sitter med huvudet nerböjt, kanske lite skamfylld över sin situation och hur livet ser ut. Och så läste Camilla att Petrus och Johannes, de fäster sina ögon på mannen. Och så står det att han får hopp om att han skulle få någonting. Och så säger de någonting ganska konstigt. Se på oss. Silver och guld, det har vi inte. Men det vi har, det ger vi dig. Och så att Petrus räcker ut handen, tar mannen i hans högra hand och så rycker han tag i. Han ställer sig upp på sina ben och kraften kommer till mannens kropp. Och han hoppar och han är på något sätt helad där. Och han börjar jubla och glädja. Och helt plötsligt har Petrus och Johannes fått ett plåster. Alltså nu när de är i templet så är de inte ensamma. Mannen är där. Folk samlas. Det blir folksamling. De har ju sett den här mannen många gånger. Och nu är han plötsligt på sina fötter. Det blir ju inte så där väldigt enkelt bara. För helt plötsligt kommer den religiösa eliten dit. De kommer instormade och tycker inte bara att det här är positivt att en man nu står på sina egna ben. Och så frågar de, i vems namn? Vad är det för kraft? Hur har den här mannen fått styrkan? I kapitlet efteråt. Och så säger de, det är den Jesu Nazarens namn. Den som ni korsfäste. Och nu börjar de att berätta. Men de här religiösa eliten, vad ska vi göra med de här? De fängslar Petrus och Johannes, sätter dem i fängelse. Och så säger de, det är förunderligt. De här är vanliga människor, olärda. Och så står det i kapitel 4. Men de kände igen Petrus och Johannes som följeslagare till Jesus. Och så hamnar de i fängelse. De blir förbjudna att någonsin mer tala i det namnet. Tala aldrig mer i namnet Jesus. Och så säger Petrus, som verkar vara lite kaxig, döm själva. Är det rätt inför Gud att lyda er mer än honom? Vi för vår del, vi kan inte låta bli att tala om vad vi har sett och vad vi har hört. Och så blir de lite mer varningar och så släpps de. Och sen så går de till sina vänner som är oroliga. Vart har Petrus och Johannes tagit vägen? Och så läser jag fortsättningen lite av den text som Camilla har läst. Jag läser ifrån 4:27-31. När sen de hade blivit fria så sökte de upp sina egna och berättade vad översteprästerna och de äldste hade sagt till dem. Och när de andra hörde det så började de gemensamt be högt till Gud. Och så ber de, ja, de har sannolikt gaddat sig samman här i den här staden mot din heliga tjänare Jesus. Se nu hur de hotar oss, Herre, och ge dina tjänare frimodighet att förkunna ditt ord. Sträck ut din hand och bota de sjuka. Låt tecken och under ske genom din heliga tjänare Jesu namn. Och när de hade slutat att be skakade marken där de var samlade och alla fylldes av den helige ande och förkunnade frimodigt Guds ord. Jag bodde under en period i Turkiet, jobbade 5 år i missionsorganisation som arbetade gentemot Turkiet och turkiska folk. Och vid ett tillfälle så blev vi utslängda från Turkiet, hemskickade till Sverige. För då tyckte de, nu har ni pratat för mycket om Jesus här. Nu vill ni att ni är i Sverige. Och så hände det mycket saker runt omkring detta. Och när jag kommer hem till Vikingstad på Östgötaslätten så vill ju såklart min pastor, nu måste vi ju be för Karin och för teamet och sådär. Och så ber, alltså tänker jag så här, nu ska han be om liksom att polisen lägger ner, att det blir lugnt, att vi ska få fortsätta åka tillbaka och att vi inte ska möta motstånd. Och så läser han precis de här verserna. Han säger så här, vi ska be om fortsatt frimodighet. Och vi ska be att Guds kraft ska fortsätta verka i Turkiet bland de turkiska folken. Och så, ja, men ni skulle väl be om beskydd för mig och ni skulle väl be om hjälp så inte de liksom tar min lägenhet en gång till. Och så kände jag bara, nej men det är exakt så här. Vi behöver be om fortsatt frimodighet att Guds rike predikas så att människor blir upprättare. Det var lätt för mig, jag åkte hem till Sverige när det blev lite rörigt i Turkiet. Men hur är det, du kan sätta igång PowerPointen. Hur är det för våra syskon? Jag tänker att de hjälper oss att förstå lite vad är det tron handlar om. Också när tron utsätts för det där yttre trycket som gör att vi kanske inte riktigt orkar hålla stånd. Vi har ganska många av våra evangelister som vi understödjer i olika länder som inte är svenskar utan som är etniska som lever under de här förhållandena. Vi trycker fram en bild. I Centralasien, Kaukasus, där den här delen av världen. Vi tar nästa bild. Så har man bland annat säkerhetslås på dörrarna för att när de etniska usbekerna, tajikerna, tatarerna, kirgiserna och kazakerna som sitter i gudstjänsten tillsammans med ryssarna, när hemliga polisen kommer så ska de veta vilken flyktväg de ska ta för att de ska kunna ta sig undan. Det här är en dörr med ett speciallås som de räknar med ska sinka förföljare i några minuter i alla fall att kunna knäcka koden för att kunna komma igenom den dörren. Sen löper de i olika gånger upp för trappor här genom den här dörren och så kommer de till nästa bild. Ut på taket där det ligger en stege så att de kan komma ut på en bakgård och sen på något sätt förhoppningsvis kunna fly undan när gudstjänsten blir avbruten. Det här var inte Camillas expedition. Jag var inne i morse och jag frågade också förra tisdagen. Hon har inga övervakningskameror. Ni har inte det i den här kyrkan. Det här är Baku. Pastorsexpeditionen. Man måste som pastor ha koll på vilka rör sig i våra lokaler eller utanför. Har de med sig vapen? Bomber? Händer det någonting som vi måste gripa in i? Nästa bild. Det här är i norra Azerbaijan. Pastorsparet här. De hade stormat in under den gudstjänsten och fängslat allihopa. Det var ungefär 20 barn och 30 vuxna som fick sitta 6 timmar. Det kanske inte är så mycket, men när man är ett litet barn och sitter häktad i något polisstation i 6 timmar så är det ganska mycket utan att veta vad som ska hända. De här fick sitta lite längre, men resultatet är det vänstra bilden, det skotthålet i fönstret in till deras sovrum. De blir liksom beskjutna av grannar eller polisen därför att de vet att det här är pastorsparet i vårt samhälle. Och ändå fortsätter de att gå till kyrkan. Han har nu byggt en ny kyrka på sin tomt. För han vill att de i sitt omgivning ska komma till tro. Vi tar nästa bild. Det här är hemma hos en evangelist i Centralasien som vi understödjer. Den vänstra bilden. Därifrån kommer hon. Ett rikt bord dukat. 2 universitetsexamen från Europa har hon. Väl bestånd. Och så har hon fått möta Jesus. Och så vet hon att det hon har kan inte hon tiga med. Det hon har är hopp för sina grannar, för den samhälle och för hela sitt land. Så hon har valt att lämna det. Hennes familj är muslimer, förstår inte vilka val hon gör. Men hon har valt att bosätta sig i grannstaden. För det är ju så här de flesta i det här landet bor och lever. Det är inte så många som har möjlighet att sitta vid ett sånt här dukat bord. Hon bosätter sig i den här lägenheten där de ibland har el och aldrig vatten. Och där mitten bilden är deras toalett. Varför gör hon det? Varför avstår hon bekvämlighet? Därför hon säger, ska jag nå de här med evangelium? Ska jag kunna vara trovärdig? Behöver jag leva tillsammans med dem? Vi tar nästa bild. Och här sitter hon utanför en restaurang där polisen har gått in och tagit fika. Och äter lunch. Och det skulle hon också göra. Men så ser hon en man på bänken som hon upplever att hon måste prata och dela evangelium med. Och så får hon kommentar. Men är du inte rädd? Kommer poliserna ut och ser vad du gör? Då kan du åka i fängelse. Och så säger hon. Tänk efter själva. Är det rätt inför Gud att lyda er mer än honom? Jag kan inte tiga med det som jag har sett. Och det som jag har hört. Det här är en verklighet för så många i våran värld. Vad gör det med oss? Förstår vi vilken rikedom det är du äger? Du som sitter i den här kyrkan idag. Har du fått tagit emot Jesus i ditt liv så är du hopp för Lerum. Du äger kraften i Guds kraft att göra förändring i det här samhället. Den texten vi läste hjälper oss, tänker jag, att se vad det är vi har och vad det är vi kallade att göra. Det var i deras vardag Petrus och Johannes var i funktion. De gick sin vanliga väg. De skulle göra det de gjorde varje dag. Men det var där mötet uppstod. Vi behöver inte tänka att vi ska gå någon annanstans eller göra någonting annat än det vi gör i vår vardag. Men kanske att vi behöver tänka, jag bär. Jag vet vad min tro innebär för mig själv och för den här världen jag är satt att vara människa och medmänniska i. Men i min vardag att ha ny uppmärksamhet. Hur kan Gud använda mig i det som är min absoluta vardag? Vad gjorde de här mannen sen? Ja, Petrus och Johannes, de såg mannen. Vi behöver, tror jag, få upp våra ögon att se vilka människor finns i vår närmsta omgivning. Lite längre ifrån oss, också ända till jordens yttersta gräns. Men vilka människor är det som Gud på något sätt kallar mig att nå in i deras liv? För var och en av oss är ju bärare av någonting fantastiskt i tron på Jesus Kristus. I vardagen, de såg mannen och de visste vad de hade och också vad de inte hade. Det tror jag är viktigt. Vi behöver veta att det här kan jag inte göra när det gäller mission eller evangelisation. Eller det här klarar inte jag av, eller det här kan inte vi som församling eller vi som kyrka. Men det här har vi. Och det här är vi tacksamma för. Och det här är vi stolta över. Och det här har Gud välsignat oss med. Och det ska vi ge vidare. Vad är det du äger i din tro på Jesus som du kan dela vidare? Vad är det den här församlingen är laddad med? Som kan få med och förändra Lerum. Vad har den här församlingen att bidra med till jordens yttersta gräns? Och så räckte de ut handen. Att komma så nära. Så att vi berör varandras liv. Det tror jag det handlar om mission också. När vi sitter vid kyrkkaffet och som inledningen, tack Camilla för den fina inledningen. Alltså när vi var och en kämpar med det som är våran dagliga kamp eller våran nöd, våran sorg. Kommer vi varandra så nära att vi kan dela den kampen också? Att vi ser varandra i kyrkan. Men att vi också kommer varandra så nära, våra grannar och hur närmar man dem? Hur närmar man sig dem? Och så tror jag vi kommer till den sista vad de gjorde. Räckte ut sin hand och reste mannen upp på sina egna fötter. Hade de gett dem pengar så hade det lindrat nöden den dagen. Men genom att få med och se han får resa sig upp på sina egna fötter så får han ju en kraft att leva sitt liv på ett helt nytt sätt. Det är vad mission handlar om. Att ge vad vi har, men inte bara bistånd och nödhjälp. Utan hur kan vi vara med att stötta våra kyrkor, våra trosvänner i andra delar av världen så att de får egen kraft? Hur kan de stötta oss så så att vi blir bättre i evangelisation, i diakoni, i mänskliga rättigheter i Sverige. Att vi kommer varandra så nära så att vi vår vardag är missionerande. Så att vi ser människorna som vi har runt omkring oss. Att vi är så trygga med den tro vi har, att vi vet det här. Det här är något som våra vänner runt omkring behöver, och så ger vi det. Och vi räcker ut våran hand. Och så ser vi till att den människan får kraft att stå upp. Att våra missionsländer lever vi tillsammans, att de får en kraft att leva vidare. Så min utmaning till dig idag. Vet du vad du har i Jesus? Han tror på dig. Han har en kallelse för oss som individer. För oss som församling. För oss som kyrka. Det där ser olika ut i olika tider och perioder av livet. Men vi har det. Och jag tror vi behöver prata med varandra. Och vi behöver prata med Jesus om hur ser kallelsen ut för mitt liv just nu. Och jag vill avsluta med att berätta om Elvi, 101 år. Hon gifte sig med min morfar när min mormor dog. Och hon är min bonusmormor. 101 år firar hon i januari. Och så för 3-4 år sedan så fick jag 2 extra brorsor, 2 afghanska pojkar flytta hem till min mamma och pappa. Och när hon får höra det så säger hon till min mamma, då måste jag lägga mig 5 minuter tidigare varje kväll så att jag hinner be för dem också. Att vara 101 år och veta, jag har en kallelse, jag har en tjänst inför Gud. För kallelsen och tjänsten hör inte i främst handlande om våra möjligheter, hur duktiga vi är, våra utbildningar. Det handlar om vårt hjärtas inställning och veta att det jag har, det ger jag vidare till någon annan. Låt oss be. Herre, vi är tacksamma att vi lever i Sverige där vi inte behöver möta de yttre hoten för våran tro. Tack för religionsfrihet i Sverige. Tack för möjlighet att få prisa ditt namn. Att få mötas, att få olika projekt och arbeten. Jag vill be för dem av våra syskon ute i världen som inte har samma möjligheter och förutsättningar. Välsigna deras mötesplatser idag. Om det så är i en källare eller om det är på en vind eller i en kyrka med rädsla att någon ska komma in och avbryta. Vi ber om fortsatt frimodighet för dem. Och vi ser ju att de har frimodighet. Så därför ber jag också, låt oss smittas av den frimodigheten. De har funnit ett så stort värde i sin tro på dig att de är villiga att betala ett pris för det. Herre, öppna våra ögon igen så att vi också ser att den tro vi har på dig Jesus är en kraft som förmår att upprätta människor, välsigna människor, förändra samhällen. Tack för Elvi som lär mig att förstå att du vill använda oss oavsett hur våra yttre omständigheter ser ut. Så är vi alla i tjänst för ditt rike. I Jesu namn. Amen.